Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på twostrongarms.se.
Ja, då var vi här igen då, Erik, i podden Lev ditt drömliv.
Då var här igen då, John Andreas, med ännu ett kanonspännande avsnitt faktiskt. Ett väldigt speciellt avsnitt, men det brukar vi säga då kanske. Men dagens avsnitt ser jag lite extra fram emot.
Ja, du brinner ju för det här, och speciellt detta denna gästen har att erbjuda och sända ut till alla våra kära lyssnare. Med mycket värde kommer ni få här idag. Och vem är våran gäst kommer det vara, Erik?
Absolut, och det är dagens spännande gäst här då, det är Fredrik Eriksson, som jag hade nöjet och glädjen att lära känna när jag själv gick i Adventure Academy och sökte till Adventure Academy och kom med i Adventure Academy. Jag har sagt det 3 gånger. Och faktiskt var med där och liksom designade då mitt eget äventyr som jag började jobba med. Som jag också nämnt någon gång här i podden när jag cyklade över Island då, 2016. Och just den här känslan för äventyret ute och friheten var ju något helt fenomenalt. Det gör det i grupp också i det här sammanhanget, var ju fantastiskt. Men jag ska inte prata om mig själv och mina äventyr så här, utan jag ska bjuda in Fredrik. Och så får Fredrik presentera sig själv här, tänkte vi. Så välkommen Fredrik till podden.
Välkommen.
Tack, tack, tack John, tack Erik. Kul att vara här. Ja, jag heter ju Fredrik Eriksson och är närking. Det hörs inte så mycket på min röst kanske, men jag bor uppe i Stockholm. Och har då en... jag jobbar en hel del med olika typer av aktiviteter och äventyr, sport. Mesta tiden på dagarna tillbringar på ett företag som heter Authority, där jag jobbar som projektledare inom webb. Digital affärsnytta och kommunikation, digital kommunikation. Så, men förutom det då, så precis som Erik säger, så driver jag också ett bolag som heter Årets Äventyr AB, som då har en aktivitet sedan 10 år som heter Adventure Academy, där man då får möjligheten att utforska sig själv och genomföra sitt drömäventyr.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Så det är lite del av det jag håller på med. Sen tränar jag jäkligt mycket och jag driver ett företag som håller på med skidåkning också. Där vi tar chefer och vd:ar över Sverige för att ta sig topp 1000 i Vasaloppet. Det heter CCC 1000. Det är också drivit i 10 år. Jag startar Stockholm Swimrun, som är en av världens största swimrun-tävlingar. Jag håller på med sjukt mycket grejer. Jag kan hålla på hur länge som helst och prata om vad jag håller på med. Men nu ska vi inte prata just om alla mina olika projekt.
Vad är ditt drömäventyr då?
Mitt drömäventyr just nu, det är så här att man sätter upp ett mål och så kämpar man mot det. Sen så kanske man klarar av det, eller så kraschar man, då får man göra om det. Men just nu så då... Det jag håller på och jobbar för nu, det är att cykla genom USA. Jag ska cykla genom USA. Jag ska ha bakhjulet i Stilla havet och framhjulet i Atlanten.
Oj, 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 vad roligt!
Ja, så det är ett stort projekt.
Ja.
Ja, alltså jag vet knappt var jag ska börja från fråga liksom. Men det vill vi höra mer om. Och så tänker jag också så här, för du nämnde 10 år sedan 2 gånger där. Vad hände för 10 år sedan liksom? Vad var det som gjorde att du kom in på den här spännande banan?
Bra fråga. Du synar mina kort direkt där. Det är jobbigt
att vara.
Det verkar som att mitt liv, som så många andras, går i 10-årscykler. Så för 10 år sedan då fyllde jag 40. Hade en av mina kriser. De är varken djupa eller långa, men jag hade en. Så då tänkte jag så här, men jag har hållit på med sport och idrott och äventyr hela livet. Jag kanske skulle ta och liksom kommersialisera det lite grann och göra någonting av det. Så då började jag att göra det. Ungefär för drygt 10 år sedan. Idéerna sattes igång tidigare. Men det var då jag tog ett steg. Och då så satt jag mig själv också. Jag har ju haft en förmåga att liksom glida runt på ett bananskal lite grann. Så jag tänkte att det var dags då när jag fyllde 40 att sätta mig själv lite grann utanför min komfortzon. Både på alla håll och kanter. Så jag sålde en del av min reklambyrå till 2 killar. Ena killen var väldigt så här säljinriktad. Och jag gick in i ett bolag som heter Team Nordic Trail som jobbar med löpning. Där vi också hade en annan filosofi. Så jag var med och drev det i ganska många år tillsammans med Miranda och Erik. Så jag satte mig själv i lite olika situationer där jag kände att jag var tvungen att bli pushad helt enkelt. Så det höll jag på med då ett tag. Och så landade de här olika företagen och aktiviteterna med nya människor. Vilket då gjorde att det var jävligt jobbigt mycket saker. Så efter ett tag så började jag liksom klippa av med banden och komma tillbaka till Fredrik Eriksson i lugn och skön gammal stil. Så där är vi nu. Nu har jag haft en ny kris tills när jag har fyllt 50.
Och vad är det för kris då när man fyller 50? Då vi som inte har kommit dit än.
Nej, det är bara en tidsfråga.
Ja.
Men nu så var det så här att nu den här krisen som jag hade nu då, när jag fyllde 50, det var ju mer så här att jag kände att jag var tvungen att utmana mig själv lite mer utifrån att jag har ju ändå inspirerat väldigt mycket människor att göra väldigt mycket saker som de kanske inte riktigt hade tänkt sig att göra. På gott och ont. Mm. Medan jag själv då har varit mer inriktad på att genomföra olika typer av tävlingar ganska i relativt skyddade miljöer, typ som triathlon, Ironman, ö till ö och sådana saker, Amundsen Expedition. Men jag har inte riktigt tryckt ut mig själv och varit själv under lång tid. Jag har inte haft möjlighet att liksom haft någon organisation runt omkring. Så det var där jag då egentligen landade i mitt äventyr att åka rullskidor genom Sverige. Mm. Och där kraschade jag in helt och hållet i mitt liv då liksom. Och så gjorde jag det förra sommaren.
Berätta lite om det äventyret, rullskidor genom Sverige. Vad var det för något? Hur långt var det och vad hände så?
Du, jag fotade 97 kyrkor. Det finns kyrkor över hela Sverige. Så jag åker runt där själv och tänkte, varje kyrka som jag åker förbi ska jag fasiken stanna och fota. 97 stycken har jag foto på nu. Fantastiska kyrkor. Jag såg inte en kotte någonstans runt kyrkorna. Det är helt sjukt alltså. Nej, men så jag bestämde mig helt enkelt för att staka genom Sverige. Det var det som jag tyckte att det var dags liksom. Jag är skidåkare. Ja. Så jag var ute en månad. Åkte från Karesuando till Smygehuk med 25 kilo på ryggen, ryggsäck alltså, tält, sovsäck, liggande lag, och sen var det bara att sätta igång. Jag hade med ett filmteam bitvis då, som var med och filmade, och så det har blivit en film, så den filmen kommer snart släppas ut på lite olika kanaler, så det är lite kul. Då blir det en timme dokumentär om Fredrik Eriksson som stakar sig genom Sverige. Som är ett fantastiskt land.
Ja. Vad lärde du dig av den resan? Om dig själv?
Ja, egentligen var det så här att den största utmaningen var att se om jag kunde vara själv. Mm. Alltså så här, min fråga inför äventyret var så här. Kommer jag gilla att hänga med Fredrik Eriksson i en månad? Mm. Det var rätt osäkert.
Ja.
För jag är inte en sån person som tycker om att vara själv.
Nej.
Nej, jag hatar att vara själv. Jag kan vara med människor jämt. Jag har inget behov av att vara själv en endaste sekund. Jag har inga djupare såna här tankar någonstans. Utan jag bara kör. Jag är som en guldfisk. Full gas, fart framåt. Så. Det är helt sjukt där. Så jag har inget behov av att vara själv. Så jag var ju jäkligt rädd för att vara själv.
Ja, spännande.
Ja, det var jättespännande. Och varje natt gå upp, eller varje kväll komma in och gå och lägga upp tältet ute i skogen och så sitta där på en stubb och filosofera. Det var jag sjukt rädd för. Jag var så rädd för det så att jag hade laddat ner 21 filmer från Netflix på min telefon. Så jag tänkte jag kan klippa en film varje kväll. Så jag slipper göra någonting annat.
Ja.
När jag gick i mål så hade jag kollat på en halv film.
Ja.
Mm, någonstans så landade jag ändå i att jag gillar ändå att hänga med Fredrik Eriksson. Det funkade.
Ja. Vad var det roligaste med att hänga med Fredrik Eriksson då?
Det roligaste med att hänga med Fredrik Eriksson var att Fredrik Eriksson har ändå relativt bra koll på sig själv. Alltså jag inser ju mina begränsningar i att om jag skulle hamna i situationen så här, förberedelse, det är ju lite det som gör skillnad. Så jag insåg ju när jag höll på med att jag måste ut och testa hur fasiken det kommer att vara att hänga med Fredrik Eriksson.
Mm.
Det som jag gjorde då, det var att jag helt enkelt bara åkte ut och åkte en dag åt ena hållet och så sov jag i tält och så åkte jag tillbaka åt andra hållet liksom, för att testa alla grejer, men både liksom och Fredrik Eriksson. Och då insåg jag det här med att det som jag hade trodde att jag ville, alltså så här, gå upp tidigt på morgonen som jag brukar göra, åka skidor, käka lunch, åka skidor, komma i mål vid något fint ställe, slå upp tältet, sätta mig i yogaställning, insupa livet och ha stora tankar om mig och livet och miljön. Det kraschar ju så in i helvete. Jag fick fucking panic. Så första gången jag gjorde det, då satte jag upp tältet, hade åkt den bit jag skulle åka. Det kanske klockan var 4. Ja, då var jag färdig med allting. Så bara, ska jag nu? Jag ringer till min fru. Jag bara, hej älskling, hur är läget? Hon bara, vad vill du? Hon bara, nej ingenting, jag bara här ute det är så fint och jag sitter där själv. Och hon bara, men klockan är 4, jag jobbar, är det något speciellt du vill? Jag bara, nej, är bra, vi hörs sen, hej då. Jaha, det var klockan 4. Jag bara, fan ska jag göra nu? Så det såg jag direkt att det här går ju inte. Så när jag åkte igenom Sverige då var det så här, lite sovmorgon, lite frukost. Och sen och jag käkar pizza varje dag. Gammal pizza på morgonen. Och sen packade jag upp tältet. Och så åkte jag skidor. Typ till 1. Så käkade jag lunch på OKQ8 eller något sånt där. Skitmat. Och sen åkte jag vidare fram till klockan 9:30. Och sen satte jag upp tältet. Och så svimmade jag in i tältet. Och sen gick jag upp nästa dag igen. Och så gjorde jag samma sak. I 28 dagar. Det regnar 22 av dem. Jag gick och la mig blöt nästan varje kväll.
Men jag tänker så här att du gillar ju att hänga med Fredrik Eriksson där då. Och du fyllde ju tiden från att det var klockan 4 och ingenting sen. Så fyllde du ut hela dagen liksom. Där det finns ju som någon slags frihet där i kanske. Tänker jag. Du åkte skidor hela tiden så här.
Ja. Men det här är också någonting som är ganska spännande som jag upplevde i samband med att både du och John ställer frågan. För att för mig, jag är en väldigt målinriktad människa. Jag jobbar ganska tydligt mot mål. Har jag ingen mål så kan jag liksom flyta runt och då händer ingenting. Och då blir alla min omgivning bara jävligt störda på att jag är i vägen överallt. Så jag måste liksom vara måldriven hela tiden. Så mitt mål när jag startade, det var ju att åka från Karesuando till Smygehuk. Mm. Inga frågetecken överhuvudtaget. Det var fan bara ett stavtag i taget. Nerför, uppför. Genom Norrland. Och sen genom Dalarna. Och komma till Stockholm och fortsätta ner i Småland. Och sen ta sig hela vägen ner till Skåne liksom, och smyga ut. Det var klockrent. För mig var det inga problem. Det som uppstod och det som hände som var ganska lite konstigt. Det var att resan efter ett tag blev målet.
Mm.
Alltså, om man skulle koppla in och säga så här att man kan prata i vissa lägen om att man hamnar i någon typ av flow.
Mm.
Ja, det har jag bara gjort en enda gång i mitt liv tidigare. Det var när jag spelade innebandy. Och efter den innebandymatchen så kom min bästa kompis som spelade innebandy med mig i massa år och bara, du, vad hände idag? Liksom. Ja, jag vet inte så. Det var jättekonstigt. Jag kommer nästan inte ihåg någonting av matchen, men jag kommer ihåg att jag var liksom Det var min bästa innebandymatch någonsin i hela mitt liv. Liksom. Mm. Och han reflekterade så tydligt över att det var så konstigt att jag var som skillnad på mig den dagen mot vad det brukar vara.
Mm.
Och då var jag liksom påkopplad men avkopplad. Mm. Det som hände efter ungefär 10-12 dagar, det var att jag hamnade i en situation där jag egentligen på dagarna när jag åkte rullskidor, det är ganska jobbigt att staka 10 mil på rullskidor med 25 kilo på ryggen. Så i början var det ganska jobbigt, men när jag väl landade i att det här är min tillvaro, så vändes det till någonting som jag inte varit med om förut. Att jag kunde liksom, jag gick upp på morgonen, gjorde mina grejer, ställde mig på rullskidorna och så åkte jag 10 mil. Och när jag hade åkt 10 mil så bara, wow, undrar vad som har hänt idag. Jag kommer inte ihåg någonting egentligen. Jag har bara åkt, varit i mig själv och i min liksom omgivning utan att liksom irritera mig eller störa mig eller göra någonting annat än att bara vara där. Och det var ju helt konstigt så här när man tittar på det efteråt. För det är väldigt ovanligt för Fredrik Eriksson att inte vara så här jävligt irriterad massa saker runt omkring kring hela tiden.
Väldigt intressant, för det är ju det jag arbetar med, att få det tillståndet i mina klienter liksom, eftersom jag är livssyftecoach. Och det är exakt det tillståndet som jag alltid talar om, att resultatet ska inte äga dig, du ska äga resultatet. Mm. Och när du har den, för där har du hamnat, som jag ser det i min vinkel, är att du har hamnat i en acceptans, att du har accepterat omständigheterna så som du är och att du blir mer närvarande i det du gör.
Ja. Jag är benägen att hålla med dig. Det var en väldigt konstig känsla som var det ganska många dagar faktiskt.
Mm.
Det var kul. Det var fantastiskt. Jag hade inte riktigt förväntat mig att jag skulle hamna i den zonen.
Nej, och det är väldigt intressant, för det här är en skön känsla förmodligen att du tyckte att det var.
Ja, underbart det.
Ja, och den här känslan kan du applicera i allt i ditt liv. Att du kan ha den känslan i allting du gör.
Ja, problemet är att man inte... För mig är det så här att jag inte... Man måste ju vara närvarande utan att försöka vara närvarande. Men du måste vara så pass närvarande så att du märker att det händer. Och det är det här som är det svåra.
Mm.
För det är så jäkla mycket störningssaker som händer hela tiden.
Japp.
När jag åkte rullskidor, då fanns det liksom ingenting som störde. Jag gjorde bara det.
Yep.
Så på det sättet så känns det som att det i min värld, och det är oftast idrottsmän som berättar när de hamnar i zonen, de är ju oftast i en situation där de är i väldigt bra form, de är väldigt bekväma i sin situation och så levererar de mer än vad de brukade, och det är då de bara, jag kommer inte ihåg någonting liksom. Jag bara, ja, men du slog ju världsrekord, ja jag vet. Det gjorde jag kanske. Ja, det var helt fantastiskt. Och det var där jag lite grann hamnade. Det var egentligen samma sak på innebandyn. Jag hade spelat med det här gänget de här matcherna hur många gånger som helst. Och helt plötsligt så dribblade jag bort dem och sköt den i krysset och gjorde liksom allting. Jag var bara där. Det är fantastiskt.
Det är det.
Mm. Det är magiskt. Ja, det är det. Och komma i det flowet. Jag känner ju igen det från löpning och cykling och vandra till Santiago och Island också då kanske.
Mm.
Närvaro, men ja, man är på plats liksom. Det är en magisk känsla. Jag tänker också så här, där äventyret du nu pratar om då, cykla över USA, är det som ett resultat av rullskidor inom Sverige då? Liksom, det är liksom nästa steg så här. Du har fått smak för det här flowet. Det är därför det är en Ironman liksom.
Både och egentligen. Så här är det väl att jag, när jag började närma mig slutet på äventyret genom Sverige, så tänkte jag, vad ska jag börja göra nu? Det här är ju rätt nice ändå. Det är kul och jag vill ju utmana mig både fysiskt och mentalt då. Och då så kände jag liksom att, men jag är fortfarande Fredrik Eriksson. Alltså jag är fortfarande en människa som gillar att göra saker med andra människor. Mm. Så nu har jag liksom gjort den här check på den. Så då är det, när jag ska cykla genom USA, då har jag ju dragit ihop ett gäng kompisar. Så vi är ju 12 man som ska åka genom USA.
Okay.
Ja, så vi ska göra det tillsammans i liksom ett gäng för att uppleva saker tillsammans då.
Vad fint!
Ja! Och det är jag sjukt pepp på. Och det är värsta bästa gänget och det ska bli askul. Men det är ju 20 mil om dagen genom Death Valley och på sommar. Så det kommer ju vara 50 grader varmt. Så det kommer bli astufft. Jag måste börja cykla som fan nu.
Cyklar du? Hur är det med cykelträning? Skidor?
Jag cyklar inte alls.
Har du en cykel?
Ja. Ja, fan. Jag har ju flera cyklar. Jag har fått massa cyklar av Giant. Det är bra cyklar.
Jag har
3 eller 4 Giant-cyklar som står hemma och skrotar. Jag cyklar när jag är på Mallorca. Då cyklar jag en del. Men jag har inte cyklat så mycket hemma. Så jag ska börja cykla nu. Men egentligen så här. Det här är ju... Vi kommer flyga iväg 24 juni 22. Så jag inser, ska man klara av ett sånt här stort äventyr så måste man ju förbereda sig. Och så jag har ju inte tänkt att pusha det för hårt nu. Jag måste vänja kroppen vid cykling och jag måste ha koll på alla grejer. Och, alltså det är mycket saker som ska funka för att cykla 20 mil per dag i 50 graders värme i 30 dagar. Det är liksom inte bara så här, jag stiger ut och cyklar lite, utan det måste funka. Dessutom har vi det här teamet, 12 man då, med logistik, samkörning, samma nivå på träning, cyklar. Alltså det är massa, det är ju jätteapparat liksom.
Jag kan ju en reflektion där då. Jag kom ner till Spanien för 2 månader sedan i augusti. Här nere då var det 30-35 grader ibland då, ganska varmt så här. Från Sverige. Jag har ju cyklat mycket men inte haft rutinen på ganska länge då. Men jag börjar här med en gång. Plus 30 grader liksom. Jag är ju på stekas i solen. Och ofta då sista 2-3 milen jag kände bara allmänt illamående och vattnet tog slut och så bara, vad håller jag på med? Men jag kan inte lämna den här cykelklungan då som jag åker med. För lämnar jag dem så kommer jag hamna i något dike eller något. Så jag har fixat det av mig själv. Hem, ensam så här va. Så det är bara att åka med dem. Och då körde vi på, men då kör man ju så här kanske nästan 10 mil varannan dag då. Så det blir ju en del kilometer man samlar på sig så här. Och då reflektionen där i början, men lite ont i knät och så. Nu känner jag ingenting.
Nej.
Det är bara köra liksom. Så man kroppen anpassar sig, den fattar jag, är han på cykeln igen? Ja, men då måste vi bygga upp lite knä här då.
Exakt.
Det blir ju så. Men hur långt är det då? Hur långt är det över USA?
Det är sjukt långt alltså. Alltså det kommer ju ta, om vi cyklar 20 mil per dag så kommer det ta 30 dagar.
Ja.
Så det är lite drygt 550 mil och sådär. Och så ska vi stanna i Las Vegas och ja, vi ska väl festa lite grann där tänkte jag, hoppas jag. Men
sen pizza.
Ja, käka pizza. Det är grymt. Det måste man göra.
Du har nämnt innan också. Sådär.
Det blir mycket, jag insåg det när jag åkte genom Sverige där. Jag försöker ändå leva ett ganska hälsosamt liv och försöker äta och sköta kroppen ganska bra. Liksom. Men du vet, när jag åkte genom Sverige så insåg jag ju då, rätt som det var så satt jag på en McDonald's-restaurang någonstans. Och hade av misstag fått in, vet, på McDonald's har de ju lite frukt, så här obskyr frukt som ligger, de har en så här ananasskiva som ligger i en liten genomskinlig plastpåse. Jag fick en sån. Och så bara, fan. Och så insåg jag att det var första frukten eller grönsaken jag käkade sen jag startade. Och då hade det gått så här 15 dagar.
Wow.
Så det, det var liksom, jag köpte oftast pizza på kvällen. Men det finns ju pizzerier över hela Sverige. Det är också helt sjukt. Kyrkor och pizzerier. Det är helt, jag har ju testat pizzor över hela Sverige. Helt sjukt där. Så jag köpte oftast 2 pizzor på kvällen. Så stoppade jag ena liksom stoppade jag en påse. Och så hade jag den till frukost. Och den andra käkade upp.
Men det, ibland kan det vara så. Det är min erfarenhet. När man är ute i fält. Ute på äventyret. Då alltså det är svårt. Då man får ju ta det som finns. Så ibland.
Ja.
Det är ju inte så här att man åker förbi värsta hälsogourmet-buffén varje dag direkt, utan det är ju kanske pizzerian som finns där.
Och sen ska man ju vara helt ärlig att om man, oavsett vart man kommer, om man till Statoil eller Shell eller Q8 eller vad de nu heter, Circle K och så här, det är sjukt dålig mat på de här jäkla ställena, så man blir helt knäckt liksom. Det ligger en liksom brun banan och 2 dåliga äpplen. Och sen är det liksom godis och korv och glass och dricka. Det är fan sjukt där. Vet du vad jag lärde mig? Vill du ha ett trick? Ja. Om du kommer till en sån här om du kommer till en sån här bensinstation någonstans som ligger i en liten håla som inte har nattöppet.
Ja.
Det gjorde jag, för jag åkte inte på de stora vägarna. Så där fanns det ju massa såna här olika bensinstationskedjor som stängde oftast vid 10.
Mm.
Och om man är där då, vilket jag oftast var då, vid 9:30, tryckte i med en sån här korv och en pizza och lite köpte dricker och godis här. Då är det så att då, om man hänger kvar till 10, då stänger de. Och då så har de en massa vinbröd som de måste bli av med. Så då kan man köpa en, alla vinbröd som är kvar i en påse för typ 50 spänn. Jag käkar mycket vinbröd i mitt tält, kan jag säga. Ja, jävla sjukt. Fy fan vad jag käkar vinbröd. Alltså jag tänkte, jag åker 10 mil per dag i 28 dagar. Jag går ner 1 kilo. Du förstår hur mycket skitmat jag käkade under hela vägen.
Kan det vara så här, om man kör ett långt äventyr och man äter den typen av mat, och man äter det som finns tillhanda, kan det finnas någon slags hälsokompromiss där då man gör, kan man tänka sig, så man, jag vet, får betala efteråt så här, eller har du någon tanke om det?
Nej, jag vet inte, det där finns ju säkert. Alltså jag är ju en människa som tycker om att ha det bra liksom. Jag tycker inte om att liksom leva alldeles för principfast, utan man måste kunna, även om jag skulle kunna säga att jag är vegetarian, så skulle jag aldrig säga att jag är vegetarian, för dyker upp en oxfilé så käkar jag den liksom. Jag skulle kunna säga att jag är nykterist, men det gör jag inte heller, för dyker upp en bira en fredag kväll med 2 polare, då drar jag 1, 2 eller 3 bärs. Det är inget konstigt alls. Så utifrån det perspektivet så skulle jag säga så här, ja, vill man åka ut och pressa sig själv hårt och dessutom då äta grönsaker, ja, det är väl fint. Det får man väl göra om man vill. Jag skulle inte göra det. Jag tycker både om att äventyra och jag tycker om att må bra. Så det hade ju bara blivit stök för mig om jag hade kommit in på OKQ8 och behärjat runt om att de skulle göra om mackan, ta bort korven, köpa den sista bananen. Alltså det hade inte gått. Så då hade jag fått hålla på och släpa runt på massa egen mat, och det tyckte inte jag, det var inte där. Det var inte därför jag gjorde äventyret. Men jag har all respekt för människor som håller på att torka sin egen mat och gör sådana saker och tycker att det är viktigt i sin situation, men för mig är det inte viktigt. Sen kan man diskutera, förlåt, men sen kan man också diskutera om prestationen hade blivit bättre. Är ni med?
Ja, ja.
För det är mycket möjligt att det kanske hade blivit. Men då ska man veta så här, att jag sätter, för mig är prestationen, alltså fair enough. Jag vinner ju liksom, det är som när jag är helt övertänd hemma och jag ska sticka ut och tycker till Elisabeth liksom att nu måste jag ut och träna liksom. Hon bara, ja men du vet Fredan, du har ju det här och det här att göra hemma först. Jag bara, ja men vad fan liksom. Hon bara, ja men ska du vinna Vasaloppet i år? Jag bara, nej det ska jag inte göra. Nej bra, jag ville bara kolla så vi har rätt fokus här hemma. Då får man skita i att träna, så får man ställa sig och stryka, eller vad fan man ska göra.
Går det ut och ändå bara, nej jag ska inte vinna Vasaloppet, men jag ska ut och träna.
Ja, men det är det här man måste komma till, någon typ av balans. Alltså med sin familj och sin omgivning. För det är rätt lätt som medelålders man som jag är och har ett mål att komma liksom topp 1000 på Vasaloppet, att man blir så jävla in i sin bubbla. Och man tycker liksom att det här är det enda som är viktigt. För man kan ju jobba och träna hur mycket som helst. Det finns liksom ingen, när man är i den här åldern, man kan bara hålla på. Och rätt som det är så har man liksom, ja fan, där kraschade det förhållandet och där sprack den relationen och mina barn undrar vem är du? Och det är ju rätt lätt, och då är det en sån här kommentar som Elisabeth säger, du Fredan, tänkte du vinna Vasaloppet i år? Mm. Nej, jag ville bara kolla så vi har samsyn på vad som gäller hemma liksom. Mm. Och då får man ju välja helt enkelt att säga att men, träningen är inte det viktigaste i mitt liv.
Nej men det är som du säger, det är man kan ha balans i alla områden. Den är den viktigaste, tycker jag personligen. Att man har balans i alla områden. Så att man, det är lätt att fokusera bara på ett mål. Och då fallerar alla andra saker. Hälsa, relationer, även finanser. Det kan vara precis vad som helst. Bara man fokuserar på ett mål. Men det gäller att fokusera på alla målen samtidigt. Att faktiskt se vad är viktigt i mitt liv. Sätta det på pränt. Det här är de viktiga faktorerna liksom.
Ja, men det är som nu när jag håller på att dra ihop det här gänget som ska åka genom USA. Då är det direkt om en 4-5 av de här duktiga cyklisterna som, ja, vad ska vi hålla för snitthastighet? Hur mycket ska vi stanna? Ja, men de börjar direkt liksom, vad finns det för rekord genom USA? Jag bara, nej vänta nu, stopp. Det här är inte Fredrik Eriksson alls liksom. Vi ska åka från Stilla havet till Atlanten och vi ska göra det med ungefär 20 mil per dag. Och jag skiter fullständigt i om det blir 18 en dag, 16 andra dagen och 22 tredje dagen. Vi ska kunna stanna, vi ska kunna kolla på den här sevärdheten, vi ska kunna dricka ett par bärs med hillbillies och vi ska liksom göra ett sån, en sån, det är mer en upplevelse än att försöka slå någon typ av rekord. Så det är oftast det som gör att jag ingen man, det, för mig är äventyret själva grejen.
Det är som du sa där med rullfigor, att istället för att bara ta sig till målet liksom, raka vägen ner, så blir ju resan grejen då. Och om resan blir grejen, så blir det ju också, tänker jag, mer avslappnat någonstans. Det är inte den här prestationen och gå i mål och vinna och bam, 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 utan det är mer, ja, som, vad är flow då? Vad är nuet?
Men jag satt ju, för mig var det så otroligt tydligt. Jag har ju åkt 16 Vasalopp och min bästa placering är 523, som är, ja, men det är hyfsat bra prestation. Och när jag liksom under den här resan har tränat och blivit lite bättre och så här, har varit något steg fram och något tillbaka så här, och men om man skulle fråga liksom vem som helst liksom ungefär vart tror jag landar, så skulle den personen säga, men Fredan, du är duktig, du åker mycket skidor, du är så här 2000. Ja, och sen hade jag frågat nästa person, men du är skitbra, du är ju typ 300. Alltså, vem fan bryr sig? Om man ska vara helt ärlig, förstår du? Och då kan väldigt många av de här människorna som jag jobbar med och hänger med, för dem är det ju hela världen. De, ja, så här, det, när jag träffar riktiga sådana här achievers, alltså riktiga karriärmänniskor, de kan ju liksom bara, fan Fredrik, vad jobbigt att det kom 523. 23 placeringar från topp 500, eller 24. Ja. Jag bara, nej. Jag är glad för det.
Det handlar ju om att ha den harmonin. Det är ju det man gör för att man tycker det är roligt. Ja. Och sen, beroende på vilken prestation som kommer, ja, jag blev trea och var bra. Så att där äger ju inte resultatet, utan du äger resultatet. Det var det jag sa innan, du äger resultatet. Och det är det som är lite av livet, att äga resultatet. Så att resultaten inte äger en själv. För när resultatet äger oss, då blir vi besvikna, vi blir ledsna, vi blir arga, vi blir griniga. När resultatet äger oss. Men äger vi resultatet, då blir vi harmoniska och lyckliga.
Ja. Ja, och jag tror att det ligger rätt mycket i det. Och jag har full respekt för att människor är olika. Ingen snack om den saken. Och jag vet också att de som är bäst. Jag kommer aldrig bli bäst på någonting. Jag är jävla medioker liksom. Men de som blir bäst, de gör ju tvärtom. De satsar ju allt på ett kort, gör ingenting annat. Och då blir de ju oftast riktigt bra på just det. Men sen så tror jag i viss del, nu sticker jag ut hakan lite grann, men jag känner ju inte så många människor som är absolut bäst som är superharmoniska. Tyvärr alltså.
Nej.
Man handlar väldigt mycket om sig själv och det är väldigt mycket fokus och man är inte speciellt lyhörd eller receptiv för saker runt omkring, utan liksom kommer en fluga för nära så kan man få panik och liksom skjuta den.
Ja, och är det ett sånt liv man vill leva, just det är frågan man ska ställa sig liksom.
Jag har all respekt för dem som gör det, och liksom det är fantastiskt, men jag skulle inte vilja göra det, för det är inte Fredrik Eriksson.
Nej, för du vill vara bäst på att vara Fredrik Eriksson.
Exakt, och det är fett svårt.
Så där kan du vara bäst.
Det är nog tur att det är bara jag som kan vara den, fan.
Jajamän.
Åh, herregud.
Nej, men jag vet ju själv, jag var ju, innan så ägde målen mig tidigare när jag var yngre. Jag var ju elitfotbollsspelare. Då var det bara prestation, man skulle vinna, leverera hela tiden. Det var det viktigaste. Men förlorade jag en match eller någonting, eller hade lite sämre prestation, då kunde jag gå och gräma mig över det här i en vecka, två veckor inför nästa match. Det är ett lidande, det är det. Man mår inte bra, man blir ju grinig, man blir ju irriterad. Gå och bära på den här, det är ju helt meningslöst, insåg jag ju när jag blev äldre. Att, varför ska jag göra det? Och visst, jag kan ju ändå prestera bra, jättebra, men äga resultatet, att resultatet inte äger mig. Känna, jag har gjort mitt bästa efter mina förutsättningar. Det är fine enough. Det är bra.
Ja.
Lite det är en lite mer ödmjuk inställning till sig själv och till livet. Att faktiskt vara ödmjuk inför det. Att, ja, jag har gjort mitt bästa. Och, ja, jag kanske inte gjorde de bästa förutsättningarna eller förberedelserna inför den här matchen. Därför fick jag de resultaten jag fick. Så att man faktiskt tittar på det. Varför man får de resultaten man får.
Ja.
Så jag tycker det är väldigt intressant det du säger. Att du kom in i det här flowet och inte... Med resan till USA också, att det handlar om faktiskt att vara i äventyret, att faktiskt ta vara på det, att det är resultatet. Slutmålet är ju att ni ska komma till andra sidan. Ja, det är slutmålet, men hur kommer ni dit? Det är ju resan, äventyret, som är det viktiga för dig.
Ja.
Jag har en relaterad fråga till det, så att vis. För rullskidor är ju på egen hand, cykla över USA är ju i grupp då. Fast det är ju en närmare grupp med kompisarna på det sättet. Men du har ju också gjort 16 Vasalopp och du har kört en del Ironman också. Hur många har du kört?
Två Ironman.
Och de är ju, det är två olika grejer, tänker jag, här någonstans. Liksom. Det ena har ju organiserat i någon sån här tävlingsorganisation. När man har styrt upp grejer och det finns folk som hjälper till. Och det finns stationer och det finns vatten och det finns... hjälpbar, så jag vet inte, massa grejer liksom. Och ja. Det andra är ju du eller ni, så det är en annan känsla på det. Upplever du någon slags skillnad med de här två? Hänger du med?
Ja, alltså det är såklart det finns skillnader. Jag tror ju att jag lever efter en devis egentligen som är så här, att drömde, planerade, berättare och göra. De flesta andra teorier bygger på drömde, göra. Och så lägger man dit att ja, du ska planera. Jag tycker en viktig del är att berätta det. Och här finns det då liksom i min egen teori som jag både lever efter och försöker jobba efter och försöker lära ut. Det är att om du har din dröm, vi tar den. Din dröm är att bestiga Mount Everest. Det blir ganska tydligt om man försöker liksom förklara skillnaden, vad jag försöker få människor att förstå. Vi är ju svenskar, vi har ganska mycket såna här jantelags häng över axlarna som gör så att inte kan väl jag och hej och man knyter näven i fickan. Och helst skulle en vanlig svensk vilja bestiga Everest utan att berätta eller att någon visste om det. Och man kommer ner och kommer hem, publicerar boken och säger, fan, vad var det jag sa? Alla bara, du har inte sagt något. Men så i min värld så är det så här att, okej, du ska bestiga Mount Everest. Du börjar med att bestiga Hammarbybacken. Sen efter det så bestiger du Kebnekaise. Sen efter det så bestiger du Mont Blanc. Och sen efter det så åker du och hänger lite grann på basecamp i Mount Everest. Och sen så småningom så kanske du då gör en satsning för att bestiga Mount Everest. Men hade jag då i min värld, där jag då säger drömde som man gör nu, det vi har pratat om, planerare, berättare och gör det. Den lilla skillnaden här, det är att om jag skulle komma och säga till någon person att jag ska bestiga Mount Everest nästa år, då skulle den personen säga så här: kul, lycka till. Men skulle jag komma till en person och säga så här: du, nu har jag bestigit Hammarbybacken, jag har bestigit Riksgränsen eller Kebnekaise, jag har bestigit Mont Blanc, jag har varit på basecamp ett par gånger och nu så tänkte jag satsa på Mount Everest. Då skulle den personen säga så här: ja, just det, det har jag sett, jag har koll på dig. Du, vet du vad, jag känner den här personen som har gjort det här. Eller, jag har den här personen du kan kontakta här. Eller, jag har det här företaget som vill ha hjälp med det här. Eller skulle du kunna komma och berätta om din planering och hur du har gjort det. Det här är skillnaden som gör när man håller på och försöker pusha sig själv att man lyckas. Det är det här som är grejen. Att man vågar lägga in det här att jag ska berätta det. För det som händer då, det sätter igång massa olika saker med människor i din närhet. Och den här kraften som finns, för, alltså, ni förstår skillnaden i att komma och säga att jag ska bestiga Mount Everest. Och då första frågan är så här, som svensk polite som man är: vad kul, lycka till. Men om det finns en förklaring, om man tror på mig och det jag ska göra. Så kommer man öppna upp sitt nätverk, man kommer vilja hjälpa till, man kommer vilja stötta, kanske till och med bidra. Och då händer det här fantastiska att du helt plötsligt börjar känna att oj, oj, det här är på väg att bli verklighet. Mm. Och det här är skillnaden. Och det här är väldigt, en väldigt stor skillnad när du ska göra saker som du inte har gjort förut. Mm. För att skapa trovärdighet, skapa engagemang. Dessutom committar du dig själv till att du ska göra någonting som du vet kommer vara fett jobbigt, som du vet kommer kräva ganska mycket energi och ganska mycket planering och genomförande och träning och så vidare. Och du har då berättat att det här är det jag ska göra, och då ska fan till om du inte ska göra det här, för du vill inte vika ner det, i och med att du har gjort alla de här stegen fram tills nu och helt plötsligt säger du: det är Everest jag ska till. Då kommer folk säga: gud vad kul, lycka till nu. Nu, vad kan jag hjälpa till med? Det här är skillnaden. Och då kommer jag stå på Mount Everest om jag gör på det här sättet. Det lovar jag.
Coolt. Kommunikation är viktigt.
Exakt.
Och förberedelsen, som du säger. Men hur gör man då? Det här är väldigt intressant. Hur gör du då om det är någonting du inte har en aning om? Ingen aning om, men du vill göra det här. Du har aldrig ens nöddat det här ämnet.
Drömmen.
Du drömmer.
Ja.
Och vad gör du sen?
Ja, men det är då kommer jag i en planeringsfas först.
Mm.
Och då, när allting idag går ju att få reda på. Det finns ju inte så många saker som är outforskade som det var för 100 år sedan. Då trodde man liksom att man visste inte vad som fanns runt hörnet, och vi gjorde massa saker för 100-200 år sedan. Liksom. Jorden var platt och hej. Det är vissa som tror det fortfarande i och för sig. Men, så då sätter jag igång min planeringsfas. Det är då jag inser, liksom, om jag ska ta mig till Mount Everest. Om min dröm är Mount Everest. Då sätter jag mig, okej, vad kommer jag behöva bli bra på? Ja, jag behöver bestiga stora berg. Det största berg som finns i Stockholm, det är Hammarbybacken. Där börjar jag. Mm. Jag börjar att gå i mina jumpadojer. Och så kommer jag inse att, ja fan, de här jumpadojorna, de funkar ju perfekt om det är lite lagom brant, torrt och fint. Men inte om det är lite blött. Okej, jag behöver ett par andra dojor. När jag kommer upp på toppen så är jag sjukt törstig. Jag behöver ha bra vatten. Bla, bla, bla. Så fortsätter jag. Och så tar jag mig till kanske till Kebnekaise. Och helt plötsligt då kommer jag på en helt ny nivå. Där jag behöver ha massa andra grejer. Utrustning, skor, selar, ryggsäck. Och så vidare och så vidare. Och sen så småningom kommer man till, kanske till Mont Blanc, Chamonix. Då lägger du på klätterdelen för att lära dig hur du fungerar under högalpins klättring. Med yxor, stegjärn, snö, blåst, vind. Alltså hela den biten. Och efter det så inser du att nu måste jag ta mig till basecamp. 5000 meter plus. Hur reagerar min kropp på det? Okej, då får jag ta mig dit. Approachen till berget kommer jag behöva göra ett par gånger. Jag kommer kunna hänga runt där. Jag kommer träffa massa människor som kan massa saker. Jag kommer inse vad jag behöver för prylar. Men nu har det ju gått ett antal år. Är du med?
Precis.
Tiden går ju liksom. Jajaja. Men jag har ju skaffat grejer. Jag har testat grejer. Jag har fått göra grejer. Skapa kontakter. Bla bla bla. Och helt plötsligt då efter ett par år. Så den drömmen som jag hade om att bestiga Mount Everest. Ja, men helt plötsligt sitter jag med flygbiljett i handen. Som är färdig betald. Jag har alla grejer med mig. Och sen är det bara upp till mig nu att göra. För jag är förberedd. Jag har koll på läget. Jag har gjort allt material. Jag har gjort research. Jag har kontakterna. Jag har visum. Jag har allting. Nu är det bara gå.
Fantastiskt. Ta stegen. Tålamod. Kontinuitet. Och ett momentum.
Det är inte så. Jag brukar säga det. Det är inte så att du vaknar upp en morgon och är vältränad.
Nej.
Ja, men förstår du. Det är så sjukt. Att folk tror liksom att. Så här, ta det här trappexemplet. Det tycker jag är det roligaste.
Ja.
När man går med folk i en trappa, eller folk går i en trappa, så inser de ju, fan vad dålig kondis jag har. Ja. Det säger folk när man går upp för trappen.
Ja.
Eller hur? Det märker man ju själv också. Liksom. Ibland, du är helt anfådd när du har gått upp för trappen. Och då säger folk så här: nu ska jag börja träna så jag inte blir så anfådd när jag går upp för trappen. Ja, så börjar de träna. Och så går de upp för samma trapp. Men de är lika andfådda när de kommer upp. Oftast. Vet du vad det beror på? De går ju fortare. Det är så jävla... Ju mer tränad du är, ju fortare kommer du gå. Eller hur?
Ja, ja.
Du är lika trött när du kommer upp.
Ja.
Ja. Liksom bara för att man är vältränad så blir det inte mindre jobbigt. Man kör ju bara hårdare. Det är så det funkar.
Lära sig gå långsammare. Ja. Mer meditativt i trappan.
Mm. Ja, inte i trappen kanske.
Ja, men så är det ju. Så här, i ett mikroperspektiv så här, med cyklingen här till exempel. Jag har inte cyklat så mycket då. Så jag tog ner grejerna. Jag märker ganska snart att fan, det är rätt vingligt de här grejerna. Så jag behöver uppdatera lager och prylar och kläder och småsaker och hit och dit. Och shit, den här långa backen bara. Varför cyklar alla ifrån mig? Varför är inte jag mer vältränad på det här? Jag springer ju. Hej då. Och så kör två månader senare så ligger jag i täten istället upp för den här backen. Då. Ja. Det är hela tiden här små anpassningar i kombination med att det faktiskt är sjukt kul. För det är det som är det viktiga liksom. Hade det varit så här, nej men alla drog ifrån och tråkigt i orken. Då blir det något annat kanske, då börjar man springa någonting. Men om det känns så här, men det finns ju en dragningskraft, det finns ju en magnetism här. Jag vill ju bli bättre på det. I kombination då kanske, som du också berättade Fredrik om det sociala så här, att det är en sjukt bra cykelklubb. Så det är ju roligt bara hänga med dem liksom. Jag tror att jag hade cyklat själv på det sättet. Det är ser jag inte. Varje dag så här 10 mil. Någon gång kanske. Men när man har det sociala så blir det en annan grej. Då snackar man och man tävlar lite och man kör hårt när man vill och det uppförsbackar. Och det är en helt annan kontext. Och det är bara på 2 månader.
Ja, absolut.
En sista fråga då. För du har lite bråttom med, förstår jag. Hur ser du på nyfikenhet i de sakerna du tar dig för?
Ja, bra, bra och spännande fråga. Jag tror faktiskt att alla människor är nyfikna i grund och botten. Men olika mycket. Och man har olika säkerhetsspärrar som står in. Så det här med att drömma. Istället, jag tycker att det är bättre att prata om att våga drömma än att försöka vara nyfiken. För det är lite tabu i vissa lägen. Man får inte vara för nyfiken. Jag tycker det är sjukt synd. För hade människor varit mer nyfikna hade de sagt mer ja än nej. Och det är många som säger för mycket nej. Ibland är det naturligtvis väldigt bra att säga nej. Men jag älskar människor som är nyfikna, som säger ja, som vågar testa. Jag anser mig själv vara en sån person som både säger ja men också behöver säga ja för att känna att jag lever. För mig är det starkt kopplat till mitt sätt att vara som individ och människa och våga säga ja. Helt enkelt bara kasta mig ut ibland och känna att nu får jag fan svindel liksom.
Men vi tar en till. Eller okay. Hur, Jan Andreas? Och det är ju det här, det är vår den stora frågan här då. Fredrik Eriksson, lever du ditt drömliv?
Om jag lever mitt drömliv?
Ja.
Mm. Alltså, jag och nej. För det är så här, kan jag tycka, utifrån Fredrik Erikssons lilla perspektiv, att ja, jag lever mitt drömliv. Fan, jag har det fett bra. Jag är sjukt nöjd med... Ja, jag har en fantastisk familj och fru och barna är skitduktiga. Och jag har en lägenhet på Mallorca, jag har trevligt jobb och jag älskar liksom mina vänner och kompisar och jag mår sjukt bra, hej och hå liksom. Men det är såklart, någonstans så måste man ju ha ett driv. Och drivet kommer ju mycket av att man vill fortsätta och utvecklas och känna att det finns nya saker runt hörnet. Annars kunde jag ju sätta mig och bli pensionär nu och liksom skala bananer. Och det har jag ingen lust med alls. Mm. Så jag lever mitt drömliv, men jag tror fortfarande att det finns ännu mer saker att utforska och testa och göra. Och det är där jag känner att utvecklingen finns för mig. Sen vad det är... Det kan vara USA, eller det kan vara ett äventyrsmuseum, eller det kan vara någonting helt annat. Men till mångt och mycket, John och Erik, så är jag otroligt glad och tacksam för det liv vi har just nu. Och jag njuter av det varje dag, ska jag säga.
Och det är det jag menar, du har ju en nyfikenhet. Du vill ju lära dig nya saker, det här kommer nyfikenheten in. Ja. Även om man mår fantastiskt och har helt underbart och är tacksam för allting, så finns det den här nyfiken. Vad finns där bakom hörnet? Vad kan jag lära mig mer? Vad kan jag titta på? Vad finns det mer i livet? Det är den här nyfikenheten som driver oss framåt. De som är drivna många gånger. Det finns en nyfikenhet där. Så jättetrevligt att ha dig här, Fredrik. Verkligen, verkligen, verkligen roligt, måste jag säga.
Ja. Tack ska ni ha.
Tack ska du ha, Fredrik. Helt fantastiskt. Och lyssna på podden, lära mer om äventyr och Fredrik Eriksson och rullskidor och hur det är med flow. För alla lyssnare där ute såklart. Så tackar vi för oss idag. Och så får ni ha en magisk dag helt enkelt.
Magisk dag till er där ute, lyssnare. Ha det gött. Hej.
Ja, hej.